Ännu en vecka fullmatad med sport. Då vill vi passa på att tipsa om Coolbet. Spelbolaget som ger dig fantastiska odds. Och dessutom helt öppet visar upp alla siffror för varje spel på sajten. Ta del av vårt välkomsterbjudande på 1000 kronor. Läs mer på coolbet.com. Coolbet, ett annorlunda spelbolag.
Välkomna till Offsides podcast. Det var många klassikermöten du i helgen som var den internationella fotbollen. Ajax var slog Feyenoord på De Kuip med 4-1. Det var ju La Classique som också var dramatiskt med Neymar utvisade Marseille PSG. Men som de pretentiösa nördar vi är, ska vi zooma in på Balkan och på Hajduk Split mot Dinamo Zagreb istället.
Det eviga derby som det kallas. Det finns ju ett gäng eviga derbyn omkring Europa, men detta är väl kanske ett av de större eviga
derbyna. Jag tror att om man söker på eviga derbyt eller The Eternal Derby, det första som kommer upp är nog också Balkan, men Belgrad va? Röda stjärnan Partizan. Men detta tar vi upp för att du var ju skrev om Hajduk och Dinamo Zagreb en hel del i våras.
Ja, i vintras faktiskt.
Vintras var
ja,
det.
Precis. Jag var ju där med vår dåvarande praktikant Josip Ladan, som ju är en stor Hajduk-supporter själv. Och jag har lite koll på dem sedan jag var där, som det brukar vara när man är ute i världen och jobbar sig in i olika klubbar och så. Men Josip påminner mig ibland när jag missar hur det går, och han påminner mig här i söndags. Dagen efter det var det här derbyt då skriver han så här i sitt sms. Hajduk tar ledningen i 50:e minuten, släpper in kvitteringen i 89:e och 1-2 i 90:e. Kvitterar på straff i 94:e, det står alltså 2-2. För inte straff i 97:e minuten efter att Ante Edzic kapats bakom ett friläge. Då utbryter slagsmål på planen. Dinamos Bodnarsosa och Hajduks Zvonimir Kozjul står i centrum och vevar. Inflyger Sudani och ska stöka. Sänks av rak höger på hakan av Sami Kozjul. Bonus, massfight i VIP-logen där Dinamo-representanter hetsar Hajduks motsvarigheter efter 1-2. Hemmagubbarna hetsar tillbaka efter kvitteringen och helvetet bryter loss. Presidenten Ivan Kors, som är med i reportaget en hel del, hålls tillbaka av 5 säkerhetsvakter för att inte stå skiten ur Dinamos ekonomichef. Ett högst ordinarie derby i Kroatien. Savi! Det var hans lilla rapport, och man behöver inte utveckla det så mycket.
Nej, det är väl också en sorts uppladdning inför Kroatiens playoff mot Grekland då. Och hela den här historien mellan Dinamo och Hajduk går ju långt tillbaka.
Ja, du pratar ju om klassikermöte. Det är kanske inte ett klassikermöte, men det var ju Spurs-Liverpool i helgen också.
Vad snäll, tänkte jag, inte skulle bara nämna den i svepet där. Ja,
kanske återkomma lite till det lite senare. Men i alla fall, annan kort där. Ja. Dejan Lovren blev utbytt efter en halvtimme för att han var så usel som han brukar vara faktiskt. Och han är ju också tillbaka nu som mittback efter att han har legat i en liten konflikt med landslaget. Men han spelar nu igen, så att för Greknas del så är det ändå säkert lite klackarna i taket.
Ja, kanske. Du tänker så i alla fall. Jag tog ändå fasta på Josips rapport här. Förutom alla smockor och bråk i VIP-låsen, så att man refererar till någonting som hände 97:e minuten. Det känns så jäkla väntat. Det känns helt omöjligt att det skulle kunna vara ett derby mellan de två lagen, och att det tar slut, att det är att det vanliga då, 3 minuters tillägg. Det känns helt otänkbart. Man vet att det kommer ticka upp mot 100.
Ja, och som vi också pratade om, we will fucking kill you in the second half, som vi Magnus Persson lite grann ironiserade eller gjorde oss roliga över för någon vecka sedan här. Att det ändå är en rätt stor grej. Det får lite rubriker i svensk press. Medan detta här, smock och bråk i VIP-lås och ekonomichefen misshandlas. Det är liksom på ett helt annat nivå.
Ja, det är väl just för att folk där och här också blir så pass luttrade. Så som Josip skriver där, ett ordinärt derby av vad han kallar det då. Ja. Det är väl typiskt. Men de är väl precis som i de flesta andra internationella ligor i uppstarten då?
Ja, det är 13 matcher spelade och Zagreb leder för Rijeka, eller Rijeka, och så ligger då Hajduk på tredje plats. Och det är väl ungefär så det har sett ut lite grann. Det är ju de topp tre lagen. Men Hajduk kanske har lite ambitioner. Vet du vem som spelar anfallare i Hajduk? Det är svårt för dig. Hugo Almeida.
Ja, det är en gammal portugiser. Rätt nickstark.
Jag tror att han är 30. Han är inte så gammal som man tror. Han är 33 nu, tror jag. Och lämnade väl AIK Aten eller någon av G-klubbarna i somras. Och på... Ja, startat en handfull matcher, ändå gjort 2 eller 3 mål tror jag.
Ja, man vill ju alltid att Portugal, portugis som man är då, ska vara det här landslaget som har ett bra spel men som har en center som är inte alls så målfarlig. Mm. Så jag tänker lite elakt kanske så att Almeida ibland fick spela den rollen i Portugal. Så han är Hajduk nu alltså. Ja. Där ser man. Du, det här, om jag inte sa det, är avsnitt 173. Det gör vi i samarbete med Sportkanalen. Sportkanalen som är en ny renodlad sportkanal där det kommer att visas de bästa matcherna från Sveriges största och mest omtyckta ligor. Allsvenskan, Superettan, SHL, Hockeyallsvenskan, Handbollsligan och Svenska Superligan. Dessutom golf från PGA-touren, dokumentärer och nyhetssändningar. Kanalens profiler då, bland annat Olof Lund, Anna Brolin och Hasse Backe. Man besöker då sportkanalen.se för mer info om den.
Ja Johan, det blev en sen kvittering för Hammarby igår mot Sirius. Där Hammarby ledde väl med 2-0 och Sirius gick upp och
ledde med 3-2.
3-2 mm. till och med. Ja,
så. Svängde fram och tillbaka.
Svängde fram och tillbaka. Men det blev en pinne för Hammarby. Och förutom då att man kan säga att det var kanske inte den mest välspelade matchen där det var en hel del individuella misstag och kollektiva försvarsmisstag från Hammarbys sida, så är detta ändå anmärkningsvärt att Hammarby, som minns du sommar när Jesper Jansson kom in och det kom in en massa spelare. Mm. Det var rätt många kollegor till oss som satte bästa värvningen i Allsvenskan 2017, Jesper Jansson. Att han liksom, han löste en massa affärer som kändes rätt mäktiga och liksom Tankovic kom in och sådana saker.
Tankovic, bara försöker minnas här nu. Tankovic såklart, Svensson då, som väl ändå gjorde 2 mål i mot Sirius. Mm. Var det Jeppe? Ja. Andersen och som du, Fänger.
Som var faktiskt isel igår.
Krusnell. Ja. Det var en hel del. Ja. Det talades om att han gjorde det bästa fönstret och så. Mm. Ja, precis.
Men ser man då på Hammarby senaste 8-10 matcher, det är ju isel faktiskt. Det är ju storförluster och det är knappt några mål och man släpper in 2, 3, 4 mål och sådär. Och det där, Mikkelsen som fick rätt mycket hyllningar i våras när han tajtade upp det och satte ett rätt bra försvarsspel och han pratade lite om att eller,
han
blev lite ursäktad sådär, för att det var inte hans trupp och han fick kanske inte spela riktigt den fotboll som han ville spela och sådär. Och visst, det är ändå hans första säsong, men den utvecklingen som Hammarby har nu, och nu såg man igår Hammarby-supporten hade någon bandol där det var liksom, vi kräver mer.
Vi är alltid bakom er, men vi kräver mer än så här ungefär.
Så det börjar grymtas lite grann i bakgrunden. All rätt tycker jag, för att ni kan man ju faktiskt säga så att Hammarby har ju underpresterat rätt mycket, fast de har inte riktigt fått liksom kritik för det.
Nej, alltså de gjorde ju, jag ska inte kalla det för ett trolleritrick, men med tanke på att i större klubbar och kanske särskilt inom Stockholmsfotbollen så brukar det sällan spela så stor roll hur spelarmaterialet ser ut, vad kopplat till förväntningar. Det är liksom nästan är invävt i att man har väldigt höga förväntningar. Mm. Hammarby lyckades ju på något sätt nästan skapa känslan av att 2017 är ett slags friår eller ett inkörsår för Jakob Mikkelsen och kanske med en ny organisation då, med en sportchef som skulle ut och en annan in. Och lyckades faktiskt sänka förväntningar och ha någon form av tålamods tänk och etablera det, att det dröjde så pass länge innan man såg det här på läktaren igår, som ändå inte var jätteskarpt. De ville bara markera då en del av fansen att vi är bakom er, men vi kräver mer än så här. Det var ju, jag vet inte riktigt hur de gjorde det, men det var ju skönt för honom såklart. Mm. Och så kunde han använda våren till att vara taktiskt skicklig, fick han ju beröm för. De hade ju ändå Gilouan Hamad som prestigevärvning inför säsongen. Och sen så mycket mer spetsad trupp från och med sommaren, vilan ska vi inte glömma heller. Mm. Jag skulle säga, hösten kan väl pågå nu. De riskerar ju inte att åka ur, har inte gjort det. Sen så tycker man att det har varit dåligt. Tankovic har inte gjort ett mål än i Allsvenskan.
Nej, jag tror att han har startat 9 matcher, 1 assist.
Ja, någonting sånt, ja. Och liksom mitt bestående intryck är när han gnällde efter den där AFC-matchen. Han inte tyckte att de bjöd upp till spel och så. Mm. Framförallt, den här hösten kommer ju trumma på. Det är inte så långt kvar av den. Och den kan vi glömma. Men det är nog få lag som kommer spela med sån tryck på sig 2018. Mm. För om man nu lyckades få lite det här som ett tålamodsår.
Upp till bevisår nästa år.
Ja, början på våren blir spännande. Mm. Skulle det vara lite i samma banor att det inte riktigt lyfter, då kommer det nog bli ett rejält tryck. Så kan man nog säga. Det blev ju klart igår också, ja, man har ju vetat det intellektuellt, men även i praktiken, att AFC och HBK åker ur. De ska mötas nästa omgång. Mm-hmm. Jag såg här att kommentator där, då kanske Sveriges soligaste kommentator, Patrik Westberg, som jag tror lyssnar på podden, som är något av en, förutom att han är skicklig kommentator, en pressfika-profil. Ja. Han gillar att dokumentera vad han äter, både i hockeyhallar
och på fotbollsserien.
Han verkar ju gilla det mesta. Det är sällan moln på Patrik Westbergs himmel. Alltid väldigt gott humör. Ja. Jag undrar om hans soliga och glada humör. Alltså det här på sätt, det är så jävla ointressant match. Två lag som redan klara för att åka ur och som dessutom ska mötas. Kanske lufta lite juniorer eller vad som helst. Det är ju ingen publikfest. Men kan Patrik Westberg, det här blir hans största utmaning i karriären. Kan han få den här till en trevlig upplevelse? Jag skulle, alltså på ett sätt är jag mer nyfiken på att följa den här matchen i sändningen än något som har med mer relevans för tabellen i nästa omgång. Alltså, kan jag, så ska jag försöka se Halmstad BK mot AFC Eskilstuna för att se hur Patrik Westberg klarar den uppgiften. Kan hans, så att säga, solighet trumfar i övrigt deppiga och vinna, då är han ju någon form av geni.
Du kanske ska recensera Patrik nästa veckas podd.
Ja, kanske.
Han löser den här otroliga uppgiften.
Ja, det vi hörde där, Anders. Så vi kallar det för lite släpig bluesrock, kanske.
Ja.
Bandet heter 21 Bronco.
Musik i tiden, skulle jag säga.
Ja, kanske det. Mm. Vad är fotbollskopplingen här?
Ja, det är ju Ante Eriksson, Andreas Ante Eriksson, som ju, hade, om inte han hade lagt av nu, så hade han kanske varit med på planen mot det här Hammarby, som vi precis pratade om. Han meddelade det nu att han slutar.
Ja, just det. Och det var hans band. Ganska bra.
Ja, det får man säga. Man har ju inte så höga krav när det kommer till allsvenska spelare som har en annan karriär. Det räcker ju att de liksom kan spela köp varm korv på en trollflöjt. En blockflöjt. Så blir man ändå imponerad. Man har inte, men detta är ju på en helt annan nivå.
Vad sa du där egentligen? Varm korv.
Köp varm korv på en blockflöjt.
Ja, du menar varm korv boogie?
Ja, just det. Ja, den köp varm korv. Ja.
Nej, precis. Men det här tycker jag lät ganska bra. Man har ju några skräckexempel. Det lät ju bättre än... kommer du ihåg Jörgen Petterssons rockande?
Ja, det går inte att missa. Vi måste lyssna på det.
För att jämföra lite.
Detta är då alltså gruppen Soul Weepers med låten LA in my heart. Ja,
med Jörgen Pettersson då på gitarr och sång. Gamla landslagsanfallare och MFF-anfallare.
Ja, det är lite av en annan genre då, men jag vet inte om den jag tror att den här låten spelades in på Kanal Lokal, som är man från Helsingborg så vet man mycket väl vad det är för någonting. Det var rätt legendariskt program som...
Det var inte de som hade det Love Hour som du lyssnade på?
Nej, det var du ställde. Ja. Men där det var väldigt smala saker. Men detta tror jag var 2008, där Soul Weepers spelade in detta. Jag tror att det var i syfte att främja Landskronas kulturliv eller sådär. Att man skulle försöka lyfta upp någonting nytt med Landskrona.
Ah, okay.
Som hade en rätt turbulent tid där. Det var liksom lite kriminalitet och det började handla om utsatthet och sådär.
Ja, det var en god sak.
Ja, det var det.
Ja. Mm. Sen kanske jag föredrog det första bandet.
Jörgen, vi ska snart lämna Jörgen och komma tillbaka till Ante. Men,
ja, man kan alltid stanna lite i Jörgen.
Ja, du vet, Jörgen. Han är ju tränare för Teckomatorp. Teckomatorps SK. Vilken spelare kommer från Teckomatorps?
Det är Andreas Jakobsson.
Ja. Vilket år blev Andreas Jakobsson utsedd till årets försvar i svensk fotboll?
Men då gissar jag på 2002, som var när han gjorde sån succé i VM i Japan.
Jag tror faktiskt att det var 97 redan.
Ja, då är det mer på allsvensk nivå.
Ja, jag tror att det kan vara så i alla fall. Men de spelar i femma nu. Jörgen är tränare. Division 5, vad blir det? Nord... Ja, vad det nu är.
Nordvästra Skåne kanske.
Nästan.
Ja, nästan.
Ja. Det var det jag
hade om Jörgen. Så, nordvästra Skåne.
Nej, jag tror inte det är det, för det är inte liksom längs med kusten, tänker man tog. Det är nej, in det. Mot landet så.
Känt på ett riksplan, känt framförallt för den här BT-kemiskandalen, va?
Ja.
Sen som var det finns en P3-dokumentär om.
Ja, och sen så tror jag någonstans på mitten av 2000-talet så var ett väldigt otäckt och uppmärksammat mord i Teckomatorp. Det var någon som hade gömt ett lik i sin källa och sådär. Det var riktigt mörkt.
Då hamnar vi långt från både Jörgen och framförallt från den vi skulle prata om, som ju var Ante Eriksson. Ja. Hans musik hörde vi där, och det här är hans band då, 21 Bronco. 21 för att jag tror att han alltid haft 21 på tröjan. Mm.
En hyllning till Michael Jordan eller?
Han är 23, Peter Forsberg är 21.
21, ja.
Ja. Tur att du har mig ibland.
Ja, det är fan det. Sånt här jag tar med mig till vem vet mest också. Om den frågan kommer, vem hade...
Man ska veta också att varje gång som vi nämner NBA eller basket, så är det ju alltid någonting som blir att det är någon detalj vi har fått fel, det kan vara ett uttal. Och det är någon som alltid, mejlen inleds alltid med, nu snackar ni basket igen. Alltså, trevlig ton, men sen så bara med lite korrigeringar. Så. Och vill man sätta Jordan på 21an, då får man en del mejl kanske. Ja,
23an var det.
Det är också typiskt Ante Eriksson att det här bandet är inte hans polare, utan det är hans, jag tror att det är hans, hans polares farsas kompisar. Det är typiskt honom på något sätt. Jag skulle då i min tur vilja sjunga en liten ballad, inte sjunga då, men berätta en liten ballad om Andreas Ante Eriksson, som är en personlig favorit. Och det är ju den tiden på året där spelare ibland lite under radarn säger att nu är det bra för mig, tack och hej, nu gör jag något annat här i livet. Hans kollega Busch Thor ska väl också lägga av, tror jag. Men Ante Eriksson är lite speciell för mig. För av någon anledning, jag vet inte varför, för jag jobbade ju inte. Men jag satt på Råsunda 2004 och såg hans, vad jag tror var hans allsvenska debut med AIK mot GIF Sundsvall.
Det var då när du var kapo i Black Army.
Precis, det var under mina år som kapo i Black Army, exakt.
Ja. Det finns få saker jag skulle kunna säga dig mindre som en kapo i en
svensk. Jag har oberättat mina år som kapo för Black Army.
Ja, du var där 2004.
Ja, och medan jag var kapo då, så ibland så kunde jag ändå snegla över axeln och notera att Ante Eriksson, den här nykomlingen, som jag då inte hade koll på vem det var, klackade in en boll efter en kvart eller något sånt där och var överhuvudtaget bäst på plan. Sensation. Och sen skulle ju det här året för AIK bli bedrövligt. Det var ju året som de sen åkte ner, Superettan. Men jag blev fascinerad av den här, man älskar ju alltid det att dyka upp en, och särskilt då, jag jobbade ju inte som journalist på Riksplan och då har man inte den kollen kanske, när det bara dyker upp någon plötsligt. Vem är detta? Han är ju fan bäst på plan, den här killen. Så följde jag honom först bara som intresserad allsvensk supporter. Och sedermera så kom jag träffa honom en del, framförallt när han var i BP. Han har varit i Sirius i omgångar och också i BP. Han var en sån som man alltid stannade och pratade lite med. Om man var ute dels på någon match i Grimstad, var man på match så var han ju ibland tyvärr också då bredvid. För det var ju det som då kom att förfölja honom. Att han nu lägger av, det är konstigt snarare att han har orkat kämpa på så länge han har gjort. För han har ju knappt haft en säsong efter det när han varit helt frisk. Det har varit baksidor som har gått sönder hela tiden och på slutet har det varit korsband. Och nu har han väl två säsonger bakom sig och nästan inte spelat någonting. Men han var den man alltid snackade med, för han var rolig. Man kunde hamna ganska långt bort ifrån, man var där för att bevaka. Man pratade om musik till exempel, eller vad man hade varit på för spelningar, eller hade mycket andra intressen. Han var inte så himla fotbollsinsnöad. Och sen om det var han som berättade, jag tror jag intervjuade honom vid något tillfälle också, så det var ju bara på grund av hans pappa som han ens, så att säga, hamnade i allsvenskan. Han var en jättestor talang och spelade väl typ division 4 fotboll i Stockholm någonstans. Jag vet inte om han är från Jakobsberg eller Viksjö eller någonstans där utifrån. Och var ganska nöjd med det och var inte riktigt så här på Erik Johansson-nivån, men inte det där intresset av fotboll. Antingen skulle han vara riktigt bra eller inte riktigt alls, men hans pappa såg talangen, och när Ante ville ut efter studenten, och som alla polare gjorde, ut och resa, så tjatade hans pappa om att han skulle ta det här kontraktförslaget han hade fått av, jag tror det var Väsby då kanske, och Ante gjorde det lite under protest så, och sa till sin pappa, ja okej då, men är jag inte allsvenskan om 2 år, då jävlar, kastat bort 2 år, jag kunde haft mycket roligare på. Men det blev han då. Ja. Inom 2 år så var han det och gjorde den här dunderdebuten. Och sen har han ju en hel karriär av ouppfylld potential. Så där kan man ju säga om många spelare. Det är lite härliga med det också. Du har säkert någon hemma i Höganäs som går runt och är en lokal sån. Alla små städer har ju det.
Sådär. Jag ser mig själv som en sån.
Precis. Ja, men, och ibland kan ju det nästan vara skönt. Sådär, att det är nästan, säg att man får en hygglig karriär. Det kanske nästan är legendmässigt bättre att bli den som ändå, ja men ni skulle sett Bänke. Hade han fått vara frisk och inte dragit sitt korsband när han var 19, så hade han varit i Serie A nu. Det var han som var ganska skönare att vara Bänke kanske. Har jag berättat om den gamla killen i Motala som fortfarande kallas för Löftet?
Det vet jag inte.
Som är nu i 40-årsåldern. För att han var ett sånt löfte då. Och att det hängde kvar.
Men med Ante så
han var bra.
Han var bra.
Han var riktigt bra.
Man ska veta det också, att han har ju själv sagt det, att han har ju alltid valt klubbar. Nu sa vi det var Sirius, BP, AIK. Han har aldrig velat flytta från Stockholm som första. Sen kanske det har skadan gjort att han inte haft jättemycket val heller, för att han har varit väldigt hemmastad där. Men sen också nu i samband med att han slutade, så var det lite intervjuer och så.
Ja, det finns en rolig på Fotboll Direkt, tror jag, i Mårten Bergmans podcast. Jag vet inte om det var inför säsongen eller så. Det kan vi rekommendera.
Ja. Men då fick han, i någon annan intervju i alla fall, så fick han frågan om han såg en framtid som tränare. Nej, för fan! Jag tycker inte alls det är kul med taktik och sådana saker. Inte en chans, liksom. Så att, det säger väl lite grann vad han har haft för inställning till sin fotbollskarriär.
Ja, precis. Så jag tror varför att han ändå, då skulle man kunna tänka varför han då kämpat på. Han kanske inte var, men han älskade nog själva fotbollen, men var inte så intresserad av det övriga. Mm. Och jag tror det är i Mårten Bergmans podd där han berättar historien om när han har lite anbud från lag, och jag vet inte om han är på superettanivå eller så, men har då lite dålig koll, och så ringer J Södra, när de ligger i superettan då, tror jag, och vill hör sig för om han är intresserad att spela där. Och de säger väl bara, ringer från Jönköping Södra och hör sig för, och så biter in i samtalet, frågar Ante, förlåt, oartigt, jag måste, Jönköping Södra, är det en tidning eller?
Han skulle spåta på det.
Ja, han bara sa att Jönköping låter lite som en tidning om man inte vet kanske. Jönköping Södra avslöjar idag. Och det skulle kunna upplevas som arrogant. Så tror jag inte det var. Så att han hade nog inte riktigt den kollen då. På, nu hade han kanske haft det, men då spelade de. De kanske var nykomlingar i Superettan då.
Nu hade han kanske haft.
Ja, men nu är de i allsvenskan.
Ja, det tog fan att han hade den kollen.
Ja, men kanske var slarvig. Och,
så ointresserad
är han. Nej, det är ju inte. Men han är ju en sån själv. Jag vet att han kunde säga det när han hängde på Grimsta att... han trivdes där i BP, men han sa jag bara fått vara frisk så hade jag varit i Serie A idag. Men han kunde säga det, så det kan ju låta löjligt när man säger. Han hade en viss pondus i det där, också för att man visste att det var inte det viktigaste. Och det är inte alltså det är tråkigt på ett personligt plan att han haft så mycket skador, och det har säkert varit jobbigt för honom. Men träffar man honom nu så det är inte så att man känner att han går runt och mår dåligt. Han har sin musik och har sina andra intressen. Och då blir det nästan lite lättare att tro på honom när han säger att jag tror att det är, för det låter kaxigt liksom. Jag tror att Mårten Bergman säger, du kanske hade liksom varit ett mittenlag i Serie A idag. Jag tror inte mitten räcker. Det låter inte så kaxigt, utan man tror honom. Och såg man den här matchen och en del av hans framträdande i AIK, och de få gånger han var frisk i till exempel BP eller för all del Sirius, så vet man att det var inte bara snack. Han kunde blivit riktigt bra. Därför vill jag ändå säga, så att han inte bara nu slutar under radarn för att plugga MC-teknik, tror jag. Står det på Sirius hemsida. Jag som har så dålig koll, innebär det alltså MC som i motorcykel?
Det är det enda kopplingen kan göra.
Ja. Och så ska det väl rockas en del, sa han också. Så jag ska väl lycka till med det och tacka för de få framträdanden som ändå blev. Alltid uppskattat honom.
Ja, vi vet att det har varit i dagarna här ett stormöte på förbundets kansli i Solna, där i princip samtliga, allt från liksom de i Svenska fotbollsförbundets styrelse ner till vaktmästarnivå, samlades för att få information om det som det faktiskt har skrivits en hel del om nu de senaste dagarna. Anledningen är förstås då de här uppgifterna som presenterades i Sportbladet, tror jag, kanske det var först, häromdagen. Där Gunilla Axén då, som är före detta spelare och tidigare anställd på förbundet som utvecklingschef, vittnade om att hon runt 2004 fram till 2010 utsattes för en hel del sjuka saker. Där det var allt från att hon har fått sms skickat till sig med så här så kallade kukbilder. Hon har berättat då att det var tidigare landslagsspelare som har gjort det här. Hon menar också att hon informerade säkerhetschefen Anders Sigurdsson, dåvarande säkerhetschefen på förbundet. Och även Sune Hellström som då var tidigare generalsekreterare, tror jag.
Så jag jobbade nära Lars-Åke Lagrell.
Precis. Men också har hon berättat då, Axén, att hon uppmanades att inte ta ärendet vidare. Att hon helt enkelt skulle
tystas ner om det.
Mm. Och detta är ju givetvis en stor sak för förbundet att försöka reda ut nu. Nu har då Håkan Sjöstrand dragit igång en utredning där som ska ledas av chefsjuristen i förbundet, Anders Hubinett, som ju blev känd i Kalla Faktas avsnitt där han var ute och snurrade lite grann.
Får man säga.
Där du då ska ta reda på vad det är som har hänt här. Det är ju så att Axén har ju sagt att hon vill inte gärna släppa namnet på de här före detta landslagsspelare. Alltså det var inte spelare som var aktiva
vid tillfället 2004.
Utan detta kan vara tillbaka till...
Man vet ju inte.
Det vet man inte.
Det där tidigare landslagsspelare kan ju betyda väldigt mycket.
Precis. På detta så blev det så då att Lars-Åke Lagrell, tidigare ordförande i förbundet, kontaktas för att han var ordförande under den här tiden. och tillfrågas vad känner du till? Och han nekar ju helt, han känner inte till någonting, och sen till och med så menar han att han tror inte på Axén.
Han tror inte detta har hänt,
han förnekar detta. För då, jag har aldrig hört ett ord om detta, jag har inte ingen som helst aning om detta. Sen så börjar han till och med börja prata om att hon kanske är
besviken över vissa poster hon inte har fått.
Ja, precis.
Nästan insinuerar någon slags hämnd då.
Precis.
Det här, allt det här kom ju såklart i kölvattnet och hela MeToo-rörelsen som fortfarande i allra högsta grad är aktiv. Det här blir ju dubbel fotogen. Det är ju väldigt olustigt i sig, Gunilla Axéns historia som först Sportbladet berättar om. Men när Lagrell kliver in så får de ju, ja, det blir ju som fotogen på elden nästan. För han, dels så är han liksom väldigt hård mot henne. Det man ska veta som gör det lite snårigt, så som jag uppfattade att när Lagrell intervjuas första gången, jag läste Expressen, han kanske inte intervjuades av något annat medie före, jag läste Expressen. Där får man hela tiden uppfattningen av att Lagrell tror utifrån frågorna att det rör sig om spelare som då var aktiva i landslaget, alltså under hans tid. Alltså de var då aktiva landslagsspelare när de skickade de här penisbilderna till Gunilla Axén. Att det snurrar till det hela en aning. Men det gör inte hans resonemang mindre märkligt.
Nej.
För han resonerar ju i princip att eftersom jag inte känner till det här, det skulle jag känna till i så fall. Detta har hänt och jag känner de här killarna. Han anklagar ju henne mellan raderna för att ljuga helt enkelt.
Ja.
Vilket gör det dubbelt allvarligt. För det hade ju, även om det är allvarligt i sig, hade det varit lättare för en sån som Håkan Sjöstrand att kunna säga att det var som fan. Det låter ju förjävligt detta. Nu startar vi en utredning för att gå till botten med detta. Så hade han kanske kunnat lägga till. Det verkar som att det här hände för ganska länge sedan. Vi ska givetvis gå till botten med detta. Men när Lagrell säger det här så får han ju... Det blir ju en björnkram från honom också.
Mm.
Som lite bagatelliserar och till och med insinuerar att det inte skulle ha hänt då.
Ja.
Och då kliver då i sin tur Lars-Åke Lagrells efterträdare Karl-Erik Nilsson in då. Och måste givetvis kommentera saken. Och han försöker ju på någon slags quickstep. Där han försöker att inte trampa på någon tå överhuvudtaget. Han ska då vara mån om att säga att han tar Gunilla Axéns vittnesmål på allvar och att detta ska utredas. Men vill samtidigt då inte fördöma det som Lars-Åke Lagrell säger.
Mm.
För mig blir det märkligt. Då är man så diplomatisk så att man nästan inte säger någonting. Att man liksom försöker kravla sig fram. Då, det blir liksom, man kan inte riktigt säga så om båda sakerna.
Nej,
i det här fallet.
Men
det är ändå en för detta ordförande som anklagar henne för lögn.
Ja, om man tänker så att det ligger ett antal minor framför Karl-Erik här som han passar sig väldigt mycket för att trampa på. Så han trampar inte, han bara liksom dinglar i luften.
En lian.
Lian liksom.
Oh.
Och det är ju den känslan som alltid har tyvärr med Karl-Erik. Här har han ändå vad man tycker är en chans att stå upp för någonting som är ytterst allvarligt. Och han tar inte en ställning. Och det är lite talande tycker jag för Karl-Eriks hela tid som ordförande. Att jag tycker inte att man drar det för långt och säger att det är ingen slump att han har kommit så pass högt nu i UEFA. Där man vet att det är samma typ av jävla gubbar som håller varandra om ryggen. Och så. Det är ingen slump. Det är liksom inte förtal från min sida att säga det. Utan jag känner att nästan så fort det är skarpt läge så är Karl-Erik så otroligt försiktig med att säga någonting som skulle kunna såra någon. Och det är ett väldigt dåligt betyg för Svenska fotbollsförbundet.
Det kommer ju fortsätta rapporteras om detta, för det finns ju frågor kvar att ställa och en del märkligheter. En är ju också Sune Hellströmmer som ju också blir kontaktad då förstås, eftersom Gunilla Axén säger att hon informerade både säkerhetschefen och Sune Hellströmmer. Och Hellströmmer säger då att jag känner inte igen någon sån händelse, att jag skulle ha fått information om det. Nej, det gör jag inte. Då tänker man ju spontant att visst, folk kan bli, det var ett tag sedan det hände och man kan glömma saker, men om man skulle få veta en kollega och en förbundsanställd, en utvecklingschef, berätta för mig att det är tre före detta spelare som har skickat bilder på sina könsorgan. Det låter ju märkligt att man skulle glömma en sån grej.
Mm. Väldigt märkligt.
Så det blir också liksom en insinuation för att det inte skulle ha hänt och att det skapas massa frågor till henne i sin tur. Det blir väldigt snårigt allting. Ja, det är jättebra att det görs en utredning nu. Men det är ju lätt för oss, alltså i det här läget, att kasta skit på andra. Men den har ju onekligen fått en att fundera på ett... Det är väl det, om man ser till sig själv, den största positiva grejen med hela MeToo-situationen som är. Att få folk att prata och kanske fundera igenom vad man gör själv, oavsett på vilken nivå det har handlat om.
Mm.
Och vi verkar ju ändå, vi pratar ju ofta om omklädningsrumssnack. Och vi vill ofta tro att det har blivit bättre Och samtidigt så är vi ju sällan med i vardagsmiljöer, i omklädningsrum och så vidare. Och det är möjligt att man är naiv då. För jag reagerar ju också, så han Jesper Fundberg, forskaren, uttalar sig att han var inte förvånad över rapporteringen. Det gällde just de här penisbilderna som har skickats. Och många andra är inte heller förvånade. Jag blev ju förvånad, för jag liksom vill inte tro att det ska ske. Det är lite mitt område ändå, eller där jag jobbar och verkar. Jag jobbar inte på förbundet, men du fattar vad jag menar. Men man kanske är naiv då, eller det är lätt att få blinda fläckar. Vi är ju också i en situation där vi inte utsätts för samma grejer. Och vad man själv har gjort, om man kunde ha sagt ifrån fler gånger, det finns ju säkert massor sådana tillfällen. Och det går inte bara att säga att det överhuvudtaget är något som ligger långt tillbaka i tiden vad gäller fotbollen. Det var väl liksom i våras när Isabel Boltenstern står och ska göra en ståuppa inför, jag vet inte om det var Europa League-finalen kanske på Friends, och i livesändning så dyker upp två inom citationstecken glada supportrar och pussar henne på kinden. Kul grej tycker de, inte så kul för henne kanske. Det blev ju en bra diskussion utifrån det. Jag har en kvinnlig journalistkollega som har berättat att hon var ganska jobbade lite med Allsvenskan, och det var ganska stor klubb. Vid ett tillfälle så skulle hon intervjua en känd fotbollsspelare efter match. Det var på den tiden man kunde gå in i omklädningsrummet, och han sa att får komma ut först, vi tar det utanför. Jag vet, du är säkert sugen på att se mig naken, men vi tar det sen. Jag ska säga till hans försvar att han bad om ursäkt sen. Men i någon ganska kort tidsspann så skulle hon intervjua en annan väldigt känd spelare, i alla fall i en allsvensk kontext. Intervjun görs. Inga konstigheter, och sen lite senare samma dag så får hon ett sms till sig som lyder ungefär tja sexy, alltså en träningsverk idag, kan inte du komma och massera mig lite, bara skoja, smiley typ. Vi skulle ju aldrig få såna grejer, därför tänker jag bara det är lätt att man också blir lite blind inför det och dålig på att säga ifrån även för små grejer. För det är ganska bekvämt för oss nu att sitta, oavsett vilka de här tre före detta spelarna är som har skickat de här bilderna, är ju det på en ganska grov nivå. Men alla de här subtila sakerna som säkert pågår runt omkring oss och som vi inte ger tillräckligt mycket med uppmärksamhet, jag menar, den diskussionen kan man ju föra för sig själv samtidigt. Så.
Ja, nej, det är ju, vi kan ju inte sätta oss in i hur det är att vara kvinna och jobba i den här världen som vi rör oss i. Det är ju helt omöjligt för oss att göra. Men därmed så har man ju, precis som du säger, också hört liknande historier, och man har till och med sett ibland också hur det kan vara. Nu är det inte så vanligt att man i omklädning som efter en allsvensk match, för att nu är det mixade zoner och sådär. Men bara för några år sedan så var det ju ändå standard liksom. Och då kunde det vara så, man stod bredvid en kvinnlig reporter, att man märkte hur spelare började liksom göra till sig för att det var en kvinna där och så. Och det måste ju vara otroligt olustigt.
Det kan ju också vara kopplat till när det inte är kvinnor där, alltså en viss typ av skämt eller om det är bögskämt eller vad det skulle kunna vara. Jag vill fortfarande tro att, alltså jag ser det väldigt sällan, men jag reserverar mig för att dels inte med alltid, men också att man blir dålig på att man blir kanske lite institutionaliserad själv på ett visst sätt. Inte liksom ger den uppmärksamhet. Det kan ju vara något som inte framstår som så allvarligt, men när man ändå skulle kunna sätta ner foten. Vad är det för sak att sitta och säga?
Ja, liksom så här. Och sen är det likadant att vara en kvinnlig supporter på en läktare till exempel. Det är ju väldigt ofta en kvinna som är på en läktare för att höra vem är du här med och så. Är det en kille här också? Ja, den typen av saker.
Ja, som att inte skulle, som en kvinnlig supporter i sig inte skulle kunna ha, att de skulle behöva vara i relation till något annat för att gå och se på matchen. Det vittnar ju jättemånga om. Mm. Det är jättebra att folk gör det. Men vi borde säkert bli bättre på det också. Eller liksom att se de grejerna. Men förbundet har ju, vi får väl se vad det här mynnar ut i nu. För de har ju ganska många heta potatisar på bordet just nu. Gissar att de bara skulle vilja glädjas åt att det är playoff-matcher och utsålt Friends på gång mot Italien här nu. Men så fick de den här grejen då. Och sen finns det ju hela tiden, alltså ikväll, tisdag kväll, så är det ju VM-kval. Sverige-Ungern i Borås, damlandslaget. Men den stora samtalsämnet under samlingen här har ju varit matchen som inte spelades förstås.
Hade du kunnat vara Hedvig Lindahl som mot Ungern faktiskt, passerar, om man nu inte blir sjuk här.
Passerar väldigt
med och blir då Sveriges mest landslagsmålvakt genom tiden med 144 landskamper. Så då säger vi grattis till Hedvig Lindahl.
Ja, det gör vi.
Väl kämpat och bra jobbat.
Absolut, men det blir ju inte den stora grejen, utan den stora grejen blir ju matchen mot Danmark som inte blev av förstås. Vilket också kommer påverka det svenska förbundet. Det är såklart, har ju varit allra mest rapporter om det danska förbundet. Danmark då, färsk EM2. och något av en gyllene generation med Pernilla Harder i spetsen. Om någon mot förmodan inte skulle riktigt ha hängt med, så anser ju då Danmarks spelare att de borde ha bättre förutsättningar, allt från faciliteter och omgivning, och jämlikare ersättningar, bättre ersättning för landslagsspel med bonusar och andra.
Precis.
Och det talades inför matchen mot Sverige att den var i fara. Jag tror, inklusive jag själv, att många tänkte att det här är den matchen kommer att spelas, det blir liv om det, men det är så pass viktig match. Och så blir då matchen inte av.
Mm.
De lyckas då inte enas. Och det är hårda ord också från förbundet som anklagar spelare för att hålla publik som gisslan.
Mm.
Och antyder att de är giriga då. Menar att de har gett dem bra bud och också beredda att sitta vid förhandlingsbordet igen. Vi ska också säga det att sen har de väl nått någon form av tillfällig överenskommelse eftersom Danmark spelar en match nu samtidigt som Sverige gör.
Mm.
Men den här matchen blev ju inställd i alla fall. Och det blir ju en stor fråga av många aspekter förstås. Ett problem är ju ofta insynen, att man sällan vet vilka summor som det handlar om.
Mm.
Och vi hade också samtidigt eller strax innan det norska förbundet då, som blev pionjärer i Norden genom att ha jämlik ersättning, så som jag förstår det. Men visst var det så där, Anders, att där var det väl också herrspelare då som gick med på att inte ta en större andel själva.
Mm.
Att förbundet, som ju får mycket beröm om rätta för den här jämlikhetsersättningen då, var också beroende av att herrspelarna var villiga att dra sitt strå till stacken där, så att säga.
Exakt, så var det.
Jag vet inte hur det ligger till i Danmark. Jag såg ju att vissa Danmark då, herrlandslaget, som också ska spela playoff mot Irland, va?
Mm.
Den lotten hade vi gärna tagit. Det var en del spelare där som vädjade till förbundet om att det här skulle få en lösning inför Sverige-matchen. Simon Kjær såg jag bland annat. Och det är väl bra, men jag vet inte om hade Kjær varit beredd att själv gå ner med sin eventuella
så
bonus.
Så har jag förstått att majoriteten av danska herrspelarna har varit beredda att göra precis samma sak som de i Norge har gjort.
Ja, för det läget kan vi komma till i Sverige med. Det är ju jätteintressant, för även om det mesta har riktats mot Danmark, så ska man ju veta att det förhandlas ju på svensk nivå med. SVT Sport hävdade ju till och med att det skulle ha varit tal om en svensk spelarstrejk inför EM, och att de sen enades om att de inte skulle inte göra det, men att det var uppe som en fråga.
Mm.
Och att de nu ska enas om ersättningar för framöver. Och Andreas Granqvist, lagkapten i herrlandslaget, fick en fråga om det. Han satt på podiet inför Sveriges match mot Holland, duckade då den. Han sa väl i princip ingenting. Han sa inte att nej, så tycker jag inte det ska vara, men han sa: låt oss se senare vad vi kan komma fram till. Nu fokuserar vi på Holland imorgon. Han duckade den just då i alla fall. Men det här kan ju också bli potentiellt sprängstoff för förbundet och en fråga på halsen.
Ja, och det är det ju redan lite grann, för det har ju varit en hel del spelare som har gått ut och sagt att de gärna vill hitta ett datum för den här Danmarksmatchen.
Mm. Magdalena Eriksson, ja, Hedvig Lindahl, va?
Att de vill att Nilla Fischer just bland annat. Där de har sagt: det ni har gjort är viktigt, vi står bakom det ni gör och vi spelar gärna den här matchen om de här tre poängen. Vi vill inte tilldömas bara en walkover och få tre poäng och 3-0 i målskillnad, vad det nu blir.
Och kanske att Danmark kan straffas mycket hårdare än så.
Absolut.
För att inte ha kommit till spel.
Precis. Sen har man då Håkan Sjöstrand som hävdar att nej, för fan, detta är inte ens på tapeten. Detta är inte aktuellt liksom.
Jag tror även Caroline Seger inte vill det. Så där har man ju också potentiellt att det inte riktigt enighet bland spelarna.
Nej, och sen så talas det om att Svenska fotbollsförbundet vill kräva Danmark på förlorade intäkter för matchen som skulle spelas på Ullevi, där det var mer än 8000 biljetter som var sålda. Där alla de som köpt biljetter får tillbaka sina pengar. Att de ska kräva dels Danska förbundet på pengar där. Så att det är så många lager i det här.
Ja.
Och det är som du säger otroligt svårt. Det har ju funnits en del kollegor till oss här i Sverige som har försökt att luska i var man ligger någonstans i vad det gäller Sverige nu i förhandlingarna. Hur mycket det rör sig om, hur mycket svenska spelare, landslagsspelare, herrspelare får i ersättning, bonus, om man tar sig till till exempel VM, vad man får för, det vet man inte, för det är sekretess på allting. Man vet inte vad damlandslaget, damspelarna, vad de försöker förhandla sig till och sådär, så man vet ingenting.
Jag ska bara säga det med alltså Sjöstrands argument för varför han tyckte att den här matchen ska inte spelas vid ett annat tillfälle, utan Sverige ska få den här walkover-matchen. han menar just då, jag vet inte om han, om man ska tolka honom snällt, att han också tänker i jämlikhetens anda på något sätt. För han jämförde då med att det inte skulle kunna vara så på, när det gäller herrlandslaget. Så drog han exempel då när Sverige skulle ner och möta Holland på, i Amsterdam. Där de i det läget som de var visste att de kunde förlora med 6 mål och ändå gå till playoff. Om de hade vetat det så hade vi då, menar han, kunnat strunta i åka dit. Walkover-förlust och 3-0 till Holland och vet att det hade räckt, ja, då hade vi inte åkt. Så kan man ju säga, men det är väl en jämförelse. Den haltar ju lite eftersom det är ju en händelse som inte påminner om någonting annat som ligger till grunden för danskarnas beslut. De riskar ju ändå väldigt mycket. Jag menar, de har ju ändå ett jättebra lag nu och det måste ju krävas mycket för att de väljer att inte spela en sån här match. Mm. Och så är det inte säkert att alla är överens i laget heller. Nej. Det finns ju säkert många stories i storiesen.
Ja, lämnar man den här vad det handlar om jämlikhet så kan man prata kanske då om vi kommer in på girighet för att det rimmar lite grann. Om man tänker här landslaget till exempel, om man pratar om ersättning vid landskamper, det blir alltid någonting när man läser om de här siffrorna när det handlar om Sveriges landslag eller något annat landslag. Vilka bonusar de får om de tar sig till ett VM eller till ett EM eller om de vinner en kvalmatch. Mm. Det finns alltid någonting i mig som liksom, jag får lite, inte ont i magen, men en liten olustig känsla.
Du tycker inte man ska ha en krona?
Nej, jag tycker inte det. Alltså. Sen så är det ju, vad det gäller i damlandslaget, där blir det en annan fråga. För där kan det ju vara så, dels så vet man om det, att det finns ju många spelare som spelar i damallsvenskan som kanske tjänar 20, 25, 30 000 i månaden. Och då kanske den här intäkten för landslaget, man offrar kanske en hel del där man kanske hade varit ledig annars och man kanske hade kunnat plugga eller om man har några andra uppdrag att se av, kan tjäna de pengarna som man behöver för att kunna gå runt. Men det finns ju ingen i herrlandslaget som är i behov av 15 000 kronor extra för ett poäng i en kvalmatch mot Vitryssland. De behöver inte de pengarna. Och det, någonstans så känns det som att varför är det så viktigt? Jag fattar verkligen att man känner att man ska ha bra förutsättningar sådär, oavsett om man dam eller här spelar med hotell och resor och sådana saker. Men vad det gäller att liksom tjäna en slant på att spela för landslaget, jag kan inte köpa det, för de får ändå sin månadslön från sin klubb.
Det är ju inget nytt med att få en viss typ av ersättning eller bonus i landslagsspel, och det har ju flera gånger blivit bråk på grund av det i internationell miljö. Mm. Allt ifrån VM 74 när Zaire överväger strejk på grund av att de inte får utlovade pengar. Vi hade Kamerun då inför senaste Brasilien-VM som det var, deras resa dit var hotad för att de inte skulle få sina pengar. Ja. Det är väl att pengar liksom i så många sammanhang.
Det var kul när Eto'o gick i bräschen. Han var världens bäst betalda spelare. Han gick i bräschen för det att de skulle ha mer pengar.
Ja. Det är väl att pengar alltid har använts också som en motivationskrydda för folk. Att man tror också att det kommer få folk att prestera bättre. Det kan ju se väldigt olika ut på klubblagsnivå och ligor. I Tyskland till exempel jobbar man ju väldigt mycket med prestationskontrakt och olika typer av bonusar för kanske antal starter eller vet jag, antal mål eller vad det skulle kunna vara. Att man använder pengarna som en morot, och även för den som har mycket pengar fungerar det ofta uppenbarligen så. Jag menar, det finns ju miljonärer som ändå spelar på lotto så att säga. Att det är inte just för att de nödvändigtvis behöver de där pengarna, men att det är en så stark drivkraft eller morot, så att den liksom helt enkelt anses som, kanske vi börjar med förlora bonus istället. Jag hörde att vår vän David Lagerkrans hade en sån när han var ung pingespelare av sin mamma. Han fick liksom kanske 5 kronor man vann, men 10 man förlorade för att det var så jobbigt för honom. Det hade ju varit något. Men den finns ju alltid i grunden och den tror jag inte du kommer bort ifrån. Men vi kollade lite i arkiven. Det är ju svårt ofta, och vi rör oss ju sällan i den typen av journalistik. Det är väl för att vi själva är inte så intresserade ofta. Men av andra som har rapporterat vad gäller landslaget och ersättningar och bonusar och så, bara lite kort vad vi kunde se, så skrev Idrottens Affärer inför EM 2012, tror jag det var då, i Ukraina, Polen och Ukraina. Där skulle då varje spelare få 250 000 kronor per seger. Det blev en då mot Frankrike i sista. Ett EM-guld hade inneburit 1,7 miljoner kronor för var och en. Det källa Idrottens Affärer på den då.
Och då kan man jämföra med de uppgifterna som finns då från Tysklands VM 2011 för damerna. Där Det verkar som att svenska landslagsspelarna fick 100 kronor i dagstraktamente när kostnaden för maten var avdragen.
Mm, där har du ju i princip så som du skulle vilja ha det för alla då. Att det är ju nästan ingen ersättning att tala
ja.
om. VM-kvalet i Brasilien, jag tror att vi fortfarande är inne på idrottens affärer som har rapporterat detta. Där varje uttagen spelare skulle få 15 000 kronor per match bara för att vara uttagen. Segrar belönas med 35 000 kronor per spelare. VM-bonus 100 000 kronor individuell. Bonus. Nu blev det ju inte så det blev inga sådana pengar. Sen hade Metro rapporterat att när du var inne på vad de fick där i Tysklands VM när de var där, men i bonus för att ta sig dit, VM 2011, så skulle damerna ha fått 20 000 kronor var. Och Mikael Sandtoft, som var dåvarande Håkan Sjöstrand,
ja.
Förklarade då ojämlikheten så här. Det är två viktiga faktorer bakom skillnaderna dam och herr då. Historia och den kommersiella. När vi kom hem från EM i Ukraina och hade tagit alla kostnaderna hade vi 25 miljoner kronor kvar. När vi spelade ett dam-EM hade vi ingenting kvar. Jag går vidare bara lite grann här i arkivet. Sportbladet rapporterade om senaste EM 2016 då för herrlandslaget. 20 miljoner kronor till bonusar för spelare och ledare, alltså sammanlagt då att fördela. Och Expressen 2012, här är vi inne på januari-turné i Qatar, 16 000 kronor per seger till spelare på den turnén. Ja, det finns säkert fler exempel från folk som har rapporterat om summor och sådär.
Men tror du pratar om det här motivationsfaktorn i det. Tror du verkligen, och vad är det för typ av spelare om det är så att Martin Olsson och Granqvist och Albin Ekdal de åker hem för att spela en landskamp som är viktig för att de ska ta sig till VM eller till EM, en kvalmatch? Tror du att de blir sämre om inte de vet att jag får 30 000 kronor om vi vinner den här matchen?
Jag tror
är det för dem?
Ja, men det är väl samma princip. Varför behöver någon, alltså de jobbar fram kontrakt i sina klubblag, och jag vet inte vad Granqvist tjänar i Krasnodar, men många miljoner. Varför är det viktigt att tjäna 50 miljoner om året istället för 40? De kämpar ju ändå för att få de där kontrakten. Han behöver väl inte de där 10 mellanskillnaden heller. Men alltså, börjar vi
ja,
se
men det är ju deras heltidsarbete, deras heltidsanställning.
Jo visst, ligger i jo, visst, men det är ju ändå samma princip att det är pengar han egentligen inte behöver. Men att man vill liksom upp på den nivån som man då anser sig värd. Och det är väl så de kopplar det här med. De behöver väl inte den där bonusen rent tekniskt, men de anser sig värda den. Det är inte liksom så här pengar som de tänker ska fylla några hål. Men jag tycker det är samma när någon är, jag menar för Zlatan har det ju varit superviktigt att få de här monsterkontrakten. Han behöver väl inte de där sista miljonerna heller. Men man börjar väl se det som prestige och poäng efter ett tag och jämföra sig med andra.
Ja,
och
men sen här behöver man inte jämföra sig i landslaget. Om man då jämför sig så då kanske man ska jämföra sig med damlandslaget om man säger på vad de har.
Ja, och ett möjligt problem för hur förbundet, man ska ju minnas här att Svenska fotbollförbundet, de badar ju inte i pengar. Det har ju rapporterats ganska mycket om ekonomiska svårigheter och kanske kopplat till Friends
Arena. När Karl-Erik hoppar ut där i bassängen, om man tänker
Joakim von Anka.
Von Anka, så han landar ju på betongen alltså.
Ja, han landar inte i säckar med sedlar. Och vad var det för Joakim gjorde? Han älskade att simma runt som en tumlare i dem och låta dem regna ner. Nej, det gör han inte riktigt. Det bör man ju bära med sig också att de har ju ekonomiskt haft det lite kämpigt. Och där finns ju också kopplat till vad man kanske, det är ju värt att gå till ett slutspel, jättemycket värt. Alltså det talades ju mycket om när Lagerbäck tog Sverige till 5 raka slutspel, vad det betyder rent ekonomiskt för förbundet. Mycket, jag har inte summan i huvudet nu hur mycket det är värt för Sverige att gå till VM i Ryssland. Jan Andersson fick en fråga om det också inför Hollandsmatchen, om han tänkte mycket på det. Och han sa väl att nej, det är väl jättebra, men jag vet att det är väl bra att förbundet får pengar, men jag kan inte gå runt och tänka så, vilket man fattar. Det är hans, hans uppgift är att coacha laget. Och förmodligen den som svor mest över pisslotten i Italien var ju kanske Håkan Sjöstrand, som ser sämre möjligheter att gå till VM, vilket betyder alla de här miljonerna. Men det är ju mer värt att gå till ett herrslutspel än till ett damslutspel. Då skulle ju förbundet kunna argumentera för att bristen på insyn här är ju ett problem, eftersom vi vet ju inte vad det är för summa vi talar om. Men säg att de skulle ha en jämlik procentsats, att bonusen är procentuellt sett samma för damer och herrar, och att de säger att vi kan ha att det blir exakt samma summa också om FIFA och UEFA har en jämlik fördelningsbonus från början, eller att det är samma summa man talar om. Vi kan inte säga, då blir det ojämlikt i sig, skulle de kunna argumentera då, att det är inte bara där det är ojämlikt så att säga. De kan ju mycket väl hamna i en situation där Håkan Sjöstrand inte har mandat att dra upp summor mer, utan blir beroende på att Granen med vänner kanske blir beroende på att sänka sin. Mm. Om det, för det där är ju också en fråga när det gäller danska spelarna där. Jag har inte riktigt fattat det. Är det viktiga för dem att det är klart att de vill ha bättre förutsättningar och är de dåliga borde de vara bättre. Men när det gäller ersättning, är det viktigare där att de tycker att de ska tjäna mer? Eller är det viktiga där att de ska tjäna lika mycket? Mm. Det kan ju ha betydelse för hur de angriper frågan. Mm. Och där kan man ju vara i Sverige med. Är det viktigt för dem att tjäna mer? Eller är det viktigt för att det ska vara jämlikt, att det är symboliskt mer? För danskorna hävdar ju också att det här är en fråga vi tar för kommande generationer och så vidare. Mm. Att det kanske inte bara är summan i sig, utan den är kopplad till det som herrarna har. Mm. Då skulle man kunna hamna i ett läge där Sjöstrand, han kanske skulle vara jätteglad att bara slippa den här frågan. Jag vill ha jämlikt, vi kör på det. Men han måste ta hänsyn till massa andra. Det kan ju vara budgetar till pojklandslag, eller det finns jättemånga avdelningar. Mm. Men också att han till slut skulle kunna komma till vägs ände och behöva be Granen och de andra. För att kunna bli jämlikt är vi beroende av att ni går ner till den här summan. Är ni beredda att göra det? Och då kan ni hamna i något slags förhandlingsläge med Granen då, skulle man kunna tänka sig.
Ja, samtidigt så en riktigt,
väldigt hypotetiskt,
riktigt stark chef i det här fallet som vet om att det gynnar fler och det blir en riktigt bra markör för att man tar ställning. Klarar jag av att göra det här? Säger det till Kalle Granen på kontoret på Friends. Han är hemma från Ryssland och säger att Andreas, nu har vi bestämt att vi gör så här. Du får förmedla detta till övriga spelare. Vi kommer göra så att ni i herrarna och ni i damerna kommer få exakt lika mycket pengar i bonusar. Och oavsett hur mycket ett dam-VM eller dam-EM drar in. Oavsett hur mycket ett herr-EM eller VM drar in. Och ni får samma förutsättningar vad det gäller hotell och sådana saker. Och så sitter då Granen där och säger, jaha, detta lät inte bra. Detta, ja, jag tar och får fundera på detta och höra med de andra i, med Toivonen och gubbarna.
Men Granen kanske säger, jag hör vad du säger Håkan, jag kan tyvärr inte imitera honom, men jag hör vad du säger. Men då menar du alltså Håkan, för mig låter det här lite som kvotering då, för att vilka är det som säljer ut Friends utan Zlatan i laget? Märk väl Håkan, var fullsatt mot Luxemburg, det var inte Luxemburg som drog, utan det är för att vi har spelat bra.
Men Andreas, avbryta det här nu.
Jag skulle bara komma fram till Italien där det också är utsålt, medan det är mycket mer publikintäkter när vi spelar. Så fungerar det ju inte på andra ställen i samhället, Håkan. Nu har vi bestämt att någon har bestämt från början att det ska finnas en viss ersättning när vi spelar i landslaget, och det måste ju vara kopplat till kommersiella intäkter. Så fungerar det ju inte på andra. Du är ju en man av näringslivet, Håkan, så var det väl knappast på din andra jobb heller. Men du menar att du ska göra det här till en symbolfråga då. Jag har uppfattat det rätt här. Jag ska snart väg med mitt plan till Krasnodar, så fattar det kort.
Granen, först och främst vill jag säga att det var jättesnygg straff du slog där.
Tack.
Det var jättebra.
Tack. Alltså, sen, två straffmål har jag gjort mot Vitryssland också, glöm inte det.
Men sen måste jag säga så här, Granen, att
jag har inte fått min straffbonus heller.
Granen, att jag vet ju om att du tjänar ungefär 5 miljoner euro om året i Ryssland, och du har liksom renoverat ett topphus i Tågerborg. Du behöver inte tänka på pengar resten av ditt liv. Är det så att du kommer hem och du känner, eller att det är samma med Toivonen eller Albin Ekdal, dina kompisar, ni kommer hem i landslaget och känner att ni spelar i landslaget för att tjäna pengar, är det inte så att du känner att nu är det dags att vi offrar någonting för att våra kompisar i damlandslaget ska kunna utvecklas och ha lite bättre livskvalitet kanske? Tycker du inte att det är dags nu, Granen?
Jag ska prata med Vigge och Foppa och Ola. Så tar vi det nästa gång jag kommer. Men jag hör vad du säger.
Ja. Men det är ju så. Det är ju, jag hör vad du säger också, Johan. När vi leker det här rollspelet som inte riktigt landade rätt kanske. Men det finns ju någonting där som jag känner. Vad fan, slita håll på och prata om det. Alla de här sakerna. Det är så liten summa för de här härspelarna som gör så stor skillnad och som gör så jävla mycket för hela liksom, signalerna mot.
Ja, det skulle du kunna ta upp här i rollspelet i din roll som din plötsliga roll som Håkan Sjöstrand här. Att du skulle kunna anspelat på att det också skulle vara väldigt mycket att vinna för Granen med company rent hur det skulle landa hos andra. Alltså en massa goodwill också och så.
Ja, jag vet inte. Men det är ju en... i de här, vi pratade först om alla de här jävla kikbilderna och vi pratat om MeToo och hur många kvinnor det är som dagligen utsätts för massa skit och sådär. Och sen har man här, det är inte liksom besläktat, men det är ändå liksom männen som sitter i en roll där de kan göra så stor skillnad. genom att antingen bara liksom kamma sig och uppträda som normala människor ska förväntas uppträda.
Men de skulle ju kunna, om man ska vända det här mot oss själva, för du är ju inne lite grann på att folk kanske ska offra vissa saker för att själva frågan är viktig. Det är ju ingen hemlighet att procentuellt sett så har vi mycket, mycket mindre damfotboll i offside än vad vi har herrfotboll. Och vi brukar ju säga det ibland när folk frågar om varför, att det är ju en del kommersiella intressen som styr det. Att vi märker när vi lägger ut på webben att det blir väldigt dåligt läst och det blir dåligt omtalat och spridning, trots att vi ibland tycker att de storiesarna är bra. Vi har haft dem, oavsett om det är om Hedvig Lindahl eller Pia Sundhage eller Showinga eller vad det nu kan vara, så det sprids inte, och även om storiesarna är bra så blir de sällan så omtalade, och i längden så dålig läsning leder till färre annonsintäkter och färre prenumeranter, och vi riskerar då att gå dåligt som tidning, och slutändan skulle kunna vara att vi går under som tidning. Därför kan inte vi fylla med mer damfotboll än vad vi gör, säger vi. Då skulle man kunna säga att vi skulle vara beredda att offra det då. Att sådär, att för symbolfrågans värld så bestämmer vi här nu att det ska bli 50-50. Vi kommer tappa x antal prenumeranter, annonsörer kanske, att det kommer läsas mindre. Och eventuellt
vi blev ju dels av med våra jobb ganska så snabbt, du och jag. Och kanske Offside får kanske lägga ner, det vet vi inte. Men det finns ju en risk, eftersom vi vet att det är inte alls lika stort intresse för damfotbollen som herrfotbollen i Sverige.
Nej.
Så det så kanske inte sitter kvar här så länge. Men hade det varit så att vi hade fått av någon stiftelse eller någon fond eller Svenska fotbollsförbundet, nej det vill man inte ha. Men någon som ger oss de pengarna som vi tappar i det, absolut, fine. Men vi sitter ju inte den, vi sitter ju här liksom och kämpar med ekonomin på Offside för att det ska gå runt, och det gör det.
Men sen precis. Är vi ändå dåliga för att vi ser mer herrfotboll än damfotboll och får mycket mer idéer om det. Det säger ju någonting att, jag menar, det kulminerade ju här nu också för att, med tanke på att de mötte just Sverige, Danmark, att det blev en stor fråga. Men det har ju varit känt under ganska lång tid, de här förhandlingarna och splittringen mellan förbund och om ersättning, och vi har ju inte nämnt dem ett ord, att vi kanske också är lite dåliga på att se de här sakerna tidigt, och att det skulle kunna vara en fråga för oss att rapportera om. Dels är det ju vad man väljer, men också kanske vad man letar.
Absolut.
Det finns ändå saker att lära sig för oss.
Absolut. Men ska vi då försöka jämföra Offside, tidningen Offside, med Svenska fotbollsförbundet i det här fallet, så måste jag ändå säga att det är två olika saker. Offside är ett privatägt företag eller ett aktiebolag, medan Svenska fotbollsförbundet är liksom största folkrörelse egentligen, där det handlar om ideellt, det handlar om bredd.
Ja, skillnaden är väl ganska stor också i och med att de tjänar sina löner i klubblag vid sidan om.
Ja, precis. Men i den här dialogen som du och jag har då, Andreas Granqvist, och jag är Håkan.
Är vi fortfarande där?
Nej, jag kommer tillbaka till den. Ja. Så skulle ett argument också kunna vara så att du har, och nästan alla andra har säkrat era ekonomier. Era barn behöver kanske inte ens jobba om det är så. Och vi sitter med våra årsbudgetar på förbundet. Visst, vi har gjort dåliga affärer med Friends och vi har inte varit på tårna alltid. Men samtidigt, Svenska fotbollsförbundet handlar ju någonstans om en bredd. Att man ska få upp barn och sådär. Och på något sätt så kan man tycka sådär att de har ju fått en utbildning genom Svenska fotbollsförbundet någon gång som gör att de sitter nu med 50 miljoner på ett bankkonto. Nu kanske man också skulle köra det argumentet, ja, detta är er chans att betala tillbaka till alla små knattar och små pojkar och flickor som liksom drömmer om att någon gång spela i Manchester United eller Krasnodar.
Det är ganska liten grej egentligen att betala tillbaka, eftersom det inte är några pengar de behöver betala tillbaka. Det handlar om avstånd, ganska liten summa.
Exakt,
kanske.
Precis. Och det hade ju varit ett argument som jag hade kört med, och det hetat Håkan då. Johan, det är dags att runda av detta avsnitt. Jag ska packa min lilla väska. Och
lilla
Liverpool-väska.
Ja,
precis.
Är det dags?
Det är dags, faktiskt.
Katarsis.
Jag flyger till Liverpool samma dag som ni hör detta, om ni lyssnar på onsdag. Och kommer vara där i några dagar för att se Liverpool eventuellt förlora mot Huddersfield på lördag på Anfield. Och det kommer ett reportage då i nästa nummer. Jag ska inte berätta så mycket mer vad det kommer handla om. Men jag ser både fram emot resan och är lite rädd för mig själv.
Ja, du får inte sticka riktigt än. Vi har ju varit ganska krävande dagar för oss, får vi väl säga. Eftersom vi har haft mycket, vi håller ju på med en rätt stor digitaliseringsprocess på Offside. Där en jättemånga reportage från Offsides blir det 17, snart 18-åriga historia.
Man ska upp på en sida som man kommer kunna ta del av sen.
Precis, och det är ingen liten grej att göra det eftersom alla har varit gjorda för en tidning tidigare och sådär. Men det har betytt att vi har fått sitta med näsorna nere i arkiven och gå igenom jobb för jobb ända från 2000. Vad hade vi nummer 2000? Det var porträtt på Kennedy och det var Liverpool de är, va?
Fransk revolution i Liverpool.
Fransk revolution i Liverpool. Vad håller då?
Han skrev till Arne Larsson.
Ja, precis. Och så ska vi dela in de här massa olika kategorier och man blir väldigt trött av det där. Framförallt blir man trött på sig själv. Mm. Och jag fastnade för var att jävla vad många dåliga rubriker vi har haft genom åren. Mm. Ofta har det ju varit, det har funnits en del dubbletter. Lite komiskt att Jesper Högström, som jag ofta skriver om landslaget och med ett fotbollshistoriskt perspektiv, inom loppet av 2 år skrev om landslaget med exakt identisk rubrik på båda jobben, du gamla, du nya. Mm. Ett tag var det jättemycket filmanspelningar, ofta Bond sådär. Med rätt att skjuta, levande måltavla av någon. Och framförallt till som helt obegripliga i efterhand, där man borde gått på något mycket, mycket enklare. Det får man lite ångest för. Mm. Så det känns som att vi ska jobba med tydligare och enklare rubriker framöver.
Ja, typ Anders har gått till Liverpool.
Ja, men fan. Du hade alltid varit så här avtalskonstnär. Ja. Man fattar inte alls.
Ja, det är uppgörelsen. Ja. Ja, vi försöker ju vara på något sätt. Det kanske har
det är som
lite
att vi grann rubriker för varann istället.
Ja,
för.
Men lite också ett sådant här kulturellt komplex kanske. Att vi ska visa, fan vi vet mycket väl om att det kom en stumfilm 1934 som vi gör en blinkning till här med denna rubriken. Eller, det har vi pratat många gånger sådär att... Att man försöker kompensera för någonting annat. Ja. Men alltså, vi nu ska gå tillbaka till det här otroligt liksom, lättförståeliga.
Rolle Nilsson, legend.
Ja, det är också legend.
Eller ska du inspireras då av medier runt om dig? Så efter din resa i Liverpool så är det helt enkelt rubriken Sanningen om Liverpools försvarsspel. Du har noterat att sanningen om är en väldigt flitigt använd rubrik i olika sammanhang.
Ja, kanske har vi kanske börjat försvinna lite nu?
Ja, jag såg den väldigt nyligen. Jag såg den första gången, vågar inte säga att det var den första gången, men jag tror det var på löpsedeln då efter VM-finalen 2006. Mm. Och då inte så mycket att Italien vann utan med Zidans skalle på Materazzi. Då tror jag Aftonbladet hade sanningen om Zidans skalle eller utbrott eller någonting. Och jag minns att Expressen muttrade lite, att de tyckte det var väldigt smart formulerat, för den sanningen om indikerar, ja, vad indikerar den för dig? Om du ska, alltså sanningen om...
Ja, vi har hela berättelsen. Vi har...
Ja, och kanske också en okänd berättelse som andra inte har, fast det inte behöver vara så. Det kan ju vara samma, inom citationstecken, sanning som Expressen eller något annat media har. Han sa det här och då gjorde han det här. Men den var smart på så tillvida att den indikerar någonting mer. Mm. Skulle man då riskera att bli besviken som läsare? Men han har ju uppenbarligen blivit stilbildande. Sanningen om appliceras på jättemånga saker egentligen. Mm. Mm. Ibland lite fult och ibland motiverat kanske. Ja. Men sanningen om Liverpools försvarsspel är väl arbetsrubriken. Sen tror jag ändå vi sätter någonting annat. Kommer landa i något pretentiöst ändå.
Ja, detta är ett nummer som, på tal om det vi sa, det blev alltså i samband med att vi kom ut med det här numret där i, vad sa vi, sanningen om Liverpools försvarsspel. Mm. Samband med att detta numret kommer ut med det här reportaget så kommer vi också den här nya hemsidan som vi jobbar stenhårt med nu lägga upp då en otroligt massa reportage från de här 18 åren med Offside. Så är man prenumerant då så får man tillgång till allt det här på ett otroligt härligt sätt. Så att det är ju läge att suga på karamell om man inte ska bli prenumerant, om man inte är det. Så definitivt. Man går in på offside.org för att läsa mer. Och vi bjuder på de första 2 månaderna så bara det.
Absolut. Det här avsnittet har vi gjort i samarbete med Sportkanalen. Sportkanalen som är en ny renodlad sportkanal där det kommer att visas de bästa matcherna från Sveriges största och mest omtyckta ligor. Allsvenskan, Superettan, SHL, Hockeyallsvenskan, Handbollsligan och Svenska Superligan. Dessutom golf från PGA-touren, dokumentärer och nyhetssändningar. Och kanalens profiler med bland annat Olof Lund, Anna Brolin och Hasse Backe. Besök sportkanalen.se för mer info.
Ja! På tal om golf, Johan, ska vi avslöja en liten grej. Vi har en liten minintervju med Kjell Jonevret i nästa nummer av Offside. Som ju fick lämna Sydafrika, Orlando Pirates, i somras. Mm. Och då fick han bland annat frågan om han får tillbringa en vecka med en valfri ledare från historien. Vem väljer du då? Då började Kjell fundera så här, det hade varit jävligt kul med den där, vet han, Caesar. Vad fan hände där egentligen? Vad har jag snackat om?
Julius Caesar.
Ja. Och sen har varit roligt också med Mahatma Gandhi. Fan, liksom, hur lyckades han ena liksom, en hel värld nästan. Och så. Sen den tredje hade varit han golfinstruktören där. Vi har ju tappat bort hans namn. Det har varit jävligt kul att lära sig svingen.
Svingguru.
Svingguru.
Ja, det är ju roligt trio.
Ja. Vad fan hände där med Caesar egentligen? Ja.
Kul bord att tänka sig.
Ja.
Ja, vi säger så hörni, vi är tillbaka nästa vecka igen med avsnitt 174. Ta hand om er.
Hej!